Bra vecka, det är lika med att man lär sig att någonting som man verkligen trodde på var fel. Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Carl Mikael Syding. Efter 15 år som hedgefondförvaltare pensionerade jag mig för att lära mig mer om lärande, lycka, teknikutveckling och effektivitet. Nu är jag 45 år. Ludvig Sundström är 26 år och jobbar med digitala strategier på internet samt driver en blogg och skriver böcker. 25 minuter är ett program på under halvtimmen där vi tar upp verktyg och inspiration för att stärka ditt välbefinnande och din ekonomi. Du hittar oss bland annat i iTunes, på SoundCloud och tradevenue.se. Titta in där om du gillar aktier och ekonomi. Programmet klipps av Johan Olsson. Kjell Ludvig, idag så ska vi prata om etiketter. Den stora idén idag är att etiketter kan vara farliga. För de styr ens tänkande och de kan även vara förminskande mot andra. Vi kommer gå igenom lite exempel på etiketter, områden där det är lätt att sätta etiketter. Vi kommer ha en liten idé om hur man kan kartlägga sig själv, alltså där man försöker steppa utanför etiketterna och hitta sig själv. Till sist en liten hemläxa snarast om att våga säga nej när man får en etikett pådyvlad sig.
Jag skulle vilja säga att intelligent användande av korrekta etiketter, det är en av de stora sakerna som skiljer folk som faktiskt är smarta och lyckas jämfört med de som inte gör det. För om du tar det här väldigt onyanserade sättet att säga så här, men det är fel att sätta etiketter på saker. Det är alldeles för enkelt, för man måste sätta vissa etiketter. Grejen är bara att man ska inte sätta idiotiska etiketter om man ska tänka över det. Man måste kunna klassificera saker. Du måste kunna ha kriterier för att välja ut saker, annars kan du inte sålla ett urval. Och annars då kommer du aldrig bli framgångsrik. Så det är alltid förlorare som säger att man inte ska ha några etiketter alls. Däremot folk som inte är medvetna om etiketter överhuvudtaget och bara har hur många som helst, de är så omedvetna i hur deras hjärna funkar så att de förlorar också.
Absolut. Det jag pratar om här, det är när man sätter en etikett eller en grupptillhörighet och sen känner sig mer eller mindre tvungen att ansluta sig till alla detaljer i gruppen. Det kan gälla till exempel politik, det är väl det enklaste. Om man säger att man är moderat eller socialdemokrat och sen förväntas man stå för varenda liten del i partiprogrammet. Det är fullständigt orimligt. Men med tiden så riskerar man att kanske bli den här personen som man egentligen inte är. Bara för att man så många gånger har fått stå för de delarna. En annan är när vi pratar om investeringar. Om man kallar sig för värdeinvesterare, vad det nu egentligen ska betyda. Men då riskerar man att successivt tvinga in sig själv i ett litet fack som gör att man begränsar vilken typ av investeringar man faktiskt gör.
Och samtidigt är det lite kul om du tänker motsatsen. Så här, vad är inte en värdeinvestering? Då är det spekulation.
Ja, men då blir det precis. Det blir väldigt orimligt. Det är en oxymoron. Man kan inte säga att man inte är en värdeinvesterare. Mm. Jo, det kan man säga. Men man kan inte säga att man är någon annan slags investerare. För då är man inte investerare, utan man är spekulant.
Ja, precis.
Okej, en annan sak som vi kan prata om, det är till exempel vilken kronotyp man är. Alltså om man är morgon- eller kvällsmänniska.
Det där tror jag faktiskt är en bra etikett. Mm. På så sätt att de flesta personer behöver sova ett visst antal timmar. Och det finns ett fåtal sådana där kronotyper. Och det är en ganska pricksäker etikett. Så därför är den ganska bra.
Men jag tror att det fortfarande är farligt lätt att sätta fel etikett på sig själv. Man kan tro att man är en morgonmänniska eller en kvällsmänniska, men man har egentligen inte riktigt kollat upp det.
Ja, fast det är inte... Jo, det har hon rätt i. Men jag tror att den här andra aspekten med hur mycket sömn man behöver, det tror jag är en bra del av det. I alla fall för mig var det väldigt bra, eftersom att jag höll på med en massa olika sömntricks och höll på att experimentera det. Och det gav väldigt lite, trots att jag höll på ganska mycket. Och hade jag vetat från början att det funnits en kronotyp, då hade jag nog... Jag hade fortfarande experimenterat för att testa. Men jag hade inte slösat lika mycket tid. Och jag hade... Ja, jag hade mått bättre av det.
Jag tror vi pratar om lite olika saker. Det ena är distinktionen mellan morgon- och kvällsmänniska. Och det andra är hur många timmar man behöver. Beroende lite grann på vad det här faktiskt betyder så kan etiketterna ha en poäng eller ha mer poäng än annars eller inte. En relaterad fråga, det är det här med biological prime time som vi har pratat om. När under dygnet är man som mest effektiv, produktiv, kreativ, beslutsför? Om man nu har identifierat att mellan 8 och 14, då är man som mest produktiv. Det här vi pratat om förut, att då ska man försöka utnyttja den där tiden, lägga upp dagen så att man använder den där tiden. Vad jag vill få fram här är att den här BPT:n, den kan flyttas. Alltså den ändras med tiden. När du blir äldre eller med andra faktorer så är det inte självklart att den alltid kommer vara exakt samma resten av livet. Och därmed så ska man undvika att sätta en för fix etikett och hålla kvar vid den.
Finns det något exempel som du kan ge?
Jag har vid olika tillfällen i livet varit som mest effektiv just tidiga morgontimmar. Men nu är det absolut inte så. Det är inte då jag är mest produktiv eller kreativ, utan snarare sen kväll eller till och med natt.
Alltså, så du har suttit mycket och hållit på med kreativa saker på nätterna? Alltså.
Det är då jag kan komma in i det här flowet och att det är lugn och ro och mina tankar samlas. Och jag känner att jag har kontroll över när det ploppar upp flera olika idéer samtidigt, att jag faktiskt kan hålla dem i huvudet och få ner dem på ett bra sätt. När det här har fungerat på dygnet, det har definitivt varierat med olika åldrar.
Okej.
Okay. Ja, ska vi byta till lite andra etiketter, till exempel åldersetiketter.
Ja, eller horoskop.
Om man, vi kan återkomma till horoskopen, men om man tar en åldersetikett, att kalla någon för en tonåring till exempel, det innebär att man grupperar in 13-åringar och 19-åringar i samma. Tonåringen får en etikett pådyvlad sig som riskerar att bli en självuppfyllande profetia. Och samma sak gäller till exempel man, kvinna eller människa. Det är onödigt att sätta etiketten man eller kvinna på sig själv. Ja, självklart, rent biologiskt så är vi olika utrustade. Så tillvida säger man eller kvinna. Men det är onödigt att ha fokus på det i alla lägen och försöka därmed luras att anpassa sig till en traditionell mansbild eller kvinnobild.
Det där är ju jäkligt roligt, just det här med, vad ska man säga, den kulturella förknippningen med kön. Så här, vad som historiskt har varit manligt eller vad som har varit kvinnligt. Det finns ju vissa grunddrag som alltid funnits, men det är väldigt kul hur kulturen har påverkats så där väldigt annorlunda. Till exempel, vi associerar ju spartanerna, den här filmen 300. Den tänker vi är ashäftig och så här, wow, det är manligt liksom. Men det roliga är att det fanns någonting som heter Sacred Band i Thebes, eller Theb, eller hur man uttalar det. En annan stor grekisk stad. Och de hade någonting som heter Sacred Band, och det var motsvarigheten till 300, som var typ ännu bättre. Och de var bara 150. Och så var de ett gäng 150 stycken riktigt rippade bögar, som var en obesegrad armé. Så, och det var liksom höjdpunkten av manlighet i deras kultur. Och jag tror ingen av oss skulle våga mucka med någon av dem. Men samtidigt så tror jag inte att den filmen skulle sälja lika bra som 300.
I ytterligare andra sammanhang då kan det vara riktigt stora, pompösa, feta direktörer som är det manligaste som finns. Men det är inte det som är poängen här, utan frågan är om man sätter etiketter på sig själv så riskerar man att tvinga in sig själv att uppfylla alla delkomponenter som ligger under den här beskrivningen. Och det är det man ska försöka komma ifrån.
Och det är frågan om man ens vet vilka komponenterna är.
För det här sker undermedvetet. Har du väl börjat kalla dig för en sak, eller någon annan har börjat kalla dig för en viss typ av etikett?
Men jag är AIK.
Vad är det egentligen? Är det färger? Är det just det där laget trots att spelarna byts ut? Vad är själva grejen med att vara en AIK-are?
Men då hatar jag Djurgården.
Ja, just det. Precis. Det kan i och för sig förena folk. En annan är att kalla sig för svensk eller världsmedborgare. Ja, det är så att man kanske är svensk medborgare ur någon slags rättsligt perspektiv. Men det är begränsande och onödigt att kalla sig för just svensk. För jag har inte massa saker gemensamt med alla personer som är svenska medborgare. Då är jag mycket mer gemensamt med kanske andra för detta hedgefondförvaltare i andra delar av världen.
Ja.
Eller folk som gillar att tänka på var vetenskapen ska ta oss.
Mm.
Folk som tycker om att fundera på singulariteten till exempel. Horoskop nämnde du.
Ja, just det.
Ja, vad är det som inte är så bra med horoskop då?
Nej, jag, ärligt talat, jag är inte påläst nog för att ha en stark åsikt om det. Men det är...
Jag är vattuman. Det har jag till slut fått lära mig av att det är alltid massa flickvänner, dock inte Anna, men som ska berätta för en vad man är för stjärntecken. Det har du säkert också råkat ut för.
Jag är en vädur.
Och det är säkert också en massa tjejer som har råkat ut för killar som ska berätta för dem vad de är för stjärntecken. Men i vilket fall som helst, har du väl fått etiketten vattuman på dig, då ska folk berätta för mig ständigt och jämt hur jag är lite komplicerad och svår natur. Inte alls går ihop med kräftor.
Om en vattuman och en kräfta i ett rum, då är det inte bra.
Sätter man stjärntecken som sin egen etikett och sen tror på det som står i tidningar, då börjar man uppfylla de där horoskopen för att man vill att de ska stämma. Och etiketter kan vara riktigt nedvärderande också, så se upp med det. Alltså var verkligen på din vakt och säg nej om någon sätter en etikett på dig som inte du vill kännas vid. Och undvik att nedvärdera andra genom att sätta etiketter på dem. Till exempel när vi hade Martin Sandqvist här. Så berättade vi om det här med GAV, som är det begrepp på finanstwitter. Det betyder genomsnittligt anskaffningsvärde. Men alla normala finansproffs har inte hört det här. Man vet inte vad det är, för det är inget begrepp som fyller någon direkt funktion. Utan för marknaden ska inte ha något minne. Det spelar ingen roll vad du köpte någonting för. Utan det viktiga är var det ska någonstans sen.
Men varför tror du att det uppkommit?
Folk vill ha rätt, det var det Martin sa. Mm. Man är så fäst vid tanken på att ha rätt. Men på marknaden så har man nästan alltid fel oftare än man har rätt. Så det är verkligen dumt att låsa in sig i ett hörn där man är besatt vid att ha rätt. Och det där GAV är en sån sak. Men vad jag tänkte här var att en mindre människa än Martin, om någon säger till dem, ja men vet du inte vad GAV är? Då blir man liksom ställd. Då vill man gärna veta vad GAV är. Och vill vara en person som gillar GAV. Och så börjar man använda GAV. Och rätt vad det är så är man väldigt upphängd vid vilka kurser man köpte sina innehav till. Och låter det påverka ens beslut. Så det är det här jag menar med faran med etiketter.
Jag tror att om man, en annan anledning, utom att folk vill ha rätt till att det där uppkommit, det skulle jag gissa är bara alltså, av sociala mediets kultur. Att sociala medier, särskilt Twitter, är extremt nutidsfokuserad. Extremt fokuserad på så här nu. Och jämföra.
Bland annat den här snabbheten gör det svårt. Mediet lämpar sig inte riktigt för en djup diskussion där man säger vänta nu, jag förstår inte riktigt, eller jag håller inte riktigt med, eller nej, jag är inte den typen av person riktigt.
Nej, precis. Nej, men jag vet inte, men jag gissar att alltså, så Twitter faciliterar skapandet av någonting som GAV. Så därför skulle jag inte vara förvånad om det hade med saken att göra.
Det har säkert någon...
Inte att det var någon ondskefull person som kom på det, liksom.
Nej, precis. Och någon funktion har det väl. Förr eller senare så ska man väl kanske räkna ut vad man har, hur mycket man har tjänat eller förlorat. I alla fall om man har ett uppdrag åt någon annan snarare än åt sig själv. Kort och snabb kommunikation som en sån förkortning kan innebära eller en etikett kan innebära. Den har också sin plats. Men det gäller att vara på sin vakt så att man inte fastnar i en etikett som man inte hör till egentligen. Vi går vidare med lite funderingar på vad man kan, hur man kan göra för att undvika att fastna i det här. Och till att börja med så måste man veta vem man själv är. Och då är veckans tips... Använda till exempel de här punkterna vi tog upp i början. Vilken investeringstyp du är, politisk åskådning du har, vilket yrke, ålder, kön, nationalitet, kronotyp eller kanske också vilken sinnestyp du har för lärande, det vill säga om du är bäst på ljud, bild. Kartlägg dig själv på vilket sätt du hör till de här etiketterna och hur du egentligen förhåller dig till de här sakerna som yrke och relationer, sömn, hälsa och politik. Kartlägg inte minst hur du avviker från den traditionella etiketten eller etiketter som du har blivit pådyvlad när någon har sagt så här, ja, men du är ju rik så du är moderat.
Ja.
Det här var en typisk sak som man kunde höra i skolan. Och det behöver man inte alls det vara.
För det finns ju inga vänstersocialister som är rika.
Nej, så jag tycker man ska gör gärna en lista där du funderar ut vad är det du vill? Vad vill du? Och så gör en lista och se till att lev faktiskt efter det. Inte efter etiketter som någon har sagt åt dig att tillhöra. Så vad är det som faktiskt får dig att ticka? Och till exempel för min egen del så skulle det kunna vara avkoppling, gemenskap, underhållning, träning är en stor sak för mig, mat är inte så stor sak, uppskattning, ja, det har tidvis varit någonting som jag verkligen har strävat efter och tyckt att det här är viktigt för mig, men numera är det inte det. Och sen också förstås vända på alltihop och fundera på vad man inte gillar. För att ta reda på vem du är och vilka dina egna riktiga etiketter är, så försök tänka ut vilka är dina verktyg och vilka är dina slutmål? Förstår du vad jag menar då?
Ja, alltså du vill ta ner det till grunden på något sätt. Så att se vad som är bakom stämpeln, om den är bra eller inte. Om du ska använda den eller inte. Eller helt enkelt göra dig av med den för att den inte behövs, för att det är någonting underliggande som egentligen är det som du är ute efter.
Veckans mindset. You know nothing, Jon Snow.
Vad är det nu?
Det här är från Game of Thrones och det är en tjej som säger det till den här huvudkaraktären Jon Snow. Du vet ingenting, du har ingen aning. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg i vilket sammanhang hon sa det här, men det hade säkert någonting med kärlek att göra, det har det väl alltid. Men poängen med mindsetet idag, det är att om du tror att du vet så mycket att du kan sätta etiketter på dig själv eller på andra, då har du fel. Då vet du ingenting. Om du tror att du kan sätta såna etiketter på folk, då vet du ingenting. Utom om man sätter precis rätt etikett, som du sa i början.
Jag tror att det är det som är grejen. Det är som en sån här livslång process som... det är inget slutmål, utan det är bara att smarta personer sätter bättre etiketter. Eller använder inte etiketter där det inte behövs. De behöver inte paketera information där den inte behöver paketeras. För de behöver inte känna tillhörighet för det. Utan de vet någonting djupare. Medans motsatsen, det är ju folk som inte har någon aning alls och bara tar det som ges dem, intellektuellt sett. Så det gäller väl att helt enkelt hela tiden vara lite pragmatisk och tänka efter. Ja, liksom radda upp de olika stämplarna eller etiketterna som man kanske tänker på sig själv och på andra. Och se om det här faktiskt hjälper en fortfarande. Eller om de ska tas bort eller förbättras.
Försöka kritiskt fundera på om de verkligen beskriver den på bästa sätt. Vilka delar i dem är det som inte alls stämmer överens?
Ja, men som det här som vi sa innan, eller jag sa med historien förut, om just könen. Det tycker jag är ett jättekul exempel. För det finns ju massa andra saker också. Begrepp förändras hela tiden. Stämplar som lever kvar förändras och byter mening ofta. Och det kan vara lite kul om man läser mycket historia och ser hur sådana saker förändras. Om man ser hur liksom inne i den här tiden många är, och när de använder vissa begrepp. Som jag, typ de politiska etiketterna som vi har nu för tiden, många av dem är helt skumma. Även så här, typ vänsterradikal och högerradikal. Så det är båda de uttrycken är jättekonstiga. Och sen om du jämför med det med USA, då har de helt andra benämningar, helt andra etiketter.
Om man kommer från ett perspektiv av frihetsälskande, det som numera ofta kallas för libertarianism, då tycker man att det är ganska självklart att till exempel fascism och socialism, det är bara två nyanser av precis samma sak. Medan fascister och socialister, de kan kalla sig för att vara längst ut på vänsterkanten eller längst ut på högerkanten. Det vill säga, de tycker att de är så långt ifrån varandra man kan komma. Det här är ett exempel på etiketter som bara förvirrar. Och så ska någon fråga, är jag vänster eller höger? Säger jag då att jag är för frihet, vilket bland annat implicerar låga skatter för att skattetvång, då säger folk i normala fall, ja men då är du jättelångt till höger. Och jag är inte höger eller vänster, jag är för frihet.
Jag förstår, det är någonting djupare. Och det är också som det där med olika partier, det är aldrig, allt är aldrig bra. Kanske finns, förhoppningsvis är det en bra stor fråga, men ofta är det en massa skit som kommer med och paketeras med.
Jag kommer att tänka på jag hörde ett citat någonstans där någon sa att en bra vecka, det är lika med att man lär sig att någonting som man verkligen trodde på var fel. Det vill säga att man därmed kunde ändra lite grann på sin egen etikett eller på sin kunskap.
Mm-hmm.
En annan sak, ja det här kan ju bli veckans citat. No matter how long on the wrong path, turn. det här sades i samband med att Kahneman, han med Thinking Fast and Slow, att han hade skrivit om ett helt kapitel över en natt. Bara slängt allt, skrivit om det från början. Hans medförfattare eller medhjälpare sa, alltså, hur kunde du göra det här? Hur kan du bara slänga bort allting?
Mm-hmm.
Men då sa Kahneman, I have no sunk cost. Han håller inte på med sunk cost fallacy. Är det fel? Har man gått fel åt fel håll? Då är det bara vända. Ju tidigare desto bättre.
Det är det där som är en sån där svår mental vana som man måste träna upp på sikt.
Mm.
Inget som kultiveras över en natt.
Nu tänkte jag försöka säga vad veckans hemläxa är. Det är just say no. American Psycho säger det här. Eller Patrick Bateman i American Psycho. Han skriker det till sin sekreterare. Säg nej bara, säg nej. Och i det här sammanhanget så menar jag att om någon annan försöker bygga en halmgubbe åt dig, om någon annan säger en sån där sak som att ah, men du är ju höger, så bara säg bara nej. Nej, det är jag inte. Försök hitta ett tillfälle där någon pådyvlar dig en etikett och så bara sätt stopp. Alltså inte på något oartigt eller otrevligt eller creepy sätt, utan bara enkelt och rakt säga att nej, det där är inte jag. Det där är ingenting som jag står för. Då har du missförstått.
Mm, mm.
Det tycker jag är en intressant övning. Alltså jag förstår verkligen om det kan kännas obehagligt, men mycket i den här podcasten handlar ju om att inte ta den lättaste vägen, inte vara lat.
Mm, ja, nej, men ett skitbra exempel på det är ju den här delen av hjärnan, neokortex, sista delen, alltså som gör att vi kan tänka och processera information. Allt det här som gör oss till människor jämfört med andra djur. Och det är en inbyggd del av den delen av vår hjärna att vi kan hålla på och sätta etiketter på saker. Neokortex måste ha ett svar, den tar information och paketerar ner den så att man ska kunna förstå den i bitar som går att tänka med. Och det här händer hela tiden, det är därför vi har ett ego. Det går inte att liksom inte ha ett ego, utan du måste ha ett ego för att annars har du inte en fungerande neokortex. Och det här med att gå runt och sätta etiketter, det gör man hela tiden för att det är inbyggt i vår hjärna. Skillnaden är om man vet hur man använder den som en slags muskel eller om man bara låter den använda sig själv hela tiden. Och problemet är att om den bara använder sig själv hela tiden, enligt ens liksom homeostas som bara vill minimera energi, då sätter du bara länkar, eller vill säga etiketter, på saker som gör att du inte ska tänka. Så att du hittar så kallade liksom, du hittar limiting beliefs för att du inte ska behöva tänka eller försöka. Jämfört med en person som är i, alltså en bra, som har en bra fysiologi, hur ska man säga? Den har en fungerande hjärna liksom.
Jag tänker mig att dåliga etiketter, det är fördomar. Det är liksom en slapphet, en mental slapphet, eller man bara låter etiketterna glida på en utan att man aktivt kontrollerar dem. Men om man tänker lite mer som en vetenskapsmänniska, då styr man etiketternas utformning.
Ja, så är det. Men det beskriver bara det liksom. Fundamentalt så är det så att du, precis som en person som är i bra form, vill fortsätta röra på sig mycket för att den mår dåligt av att sitta still. Så en tänkande människa med en hälsosam hjärna, den vill utforska och tänka och lära sig saker och utvidga sig själv liksom. Medan de flesta som inte har bra tränade hjärnor, de är inne i fel vanor och då vill hjärnan automatiskt inte komma in i bra vanor. Och då gör den det ofta genom att neokortex sätter stämplar för att inte behöva göra det. Då sätter man dåliga stämplar och så är man fast där, så slipper du anstränga dig mer för att vara lat.
Det låter som att det finns ett tröskelvärde där man,
absolut,
hamnar i en positiv spiral och,
absolut,
under den så hamnar man i en negativ spiral. Och sammanfattningsvis så kan man säga att en lat person eller en lat hjärna, den sätter etiketter som inte är effektiva. Dessutom ytterligare begränsar ens aktivitet och tänkande. Om man har en välfungerande neokortex, då kan man använda etiketterna som verktyg för ytterligare nivåer på tänkandet.
Ja, det är typ så. Och att man tränar också upp den här metakognitionen eller liksom självkännedomen att se när man gör det. För det händer ju omedvetet hela tiden. Och det är det som är tricket med det.
Ett lite närliggande fenomen med hjärnan, som jag har plockat upp från The Brain Science Podcast, det är att hjärnan är ingen sanningssökare. Det är inte så att det här är någon räknemaskin eller datormaskin som tar fakta A och B och räknar ut fakta C. Om det var så att evolutionen hade tagit fram vår rationalitet och vårt förnuft som ett verktyg för att hitta sanningen, då skulle vi inte ha så mycket kognitiva biases som vi har. Mm. Utan istället så är hypotesen att det här att rationalisera, att resonera, att tänka logiskt och lyfta fram förnuftet helt enkelt. Det är en funktion för att bygga gemenskap, inte hitta sanningen. Och slutsatsen då blir att om man börjar med att sätta en etikett, då kommer hjärnan sen vilja hitta stödjande information och resonemang som fyller ut etiketten, för att det är så den gör för att skapa gemenskap. Mm. Och då spelar det ingen roll vad sanningen är, utan man får en etikett, hjärnan fyller i med massa saker som låter bra och som skapar gemenskap och som styrs av vad etiketten säger.
Får mig att tänka på någonting du skrev i en artikel för länge sedan. Att man kanske inte nödvändigtvis per automatik trivs bäst där. Men det som är hälsosammast för hjärnan, eller mönsterigenkänningen, det är att vara i gråzonen. Istället för att hoppa direkt till vitt eller svart och ta ett enkelt svar. Utan att försöka gå emellan de här två motpolerna och se hur de passar ihop.
Just det, det där har jag från allra första början plockat upp från Tor Nørretranders bok The User Illusion, vad heter den på svenska? Märkvärlden. Jag tror att vi har nämnt den förut.
Många gånger har du nämnt den.
Just det. Det är hur som helst, det är en fantastisk bok. Det var allt för idag. Glöm inte hemläxan. Just say no, cut your losses. Så glid inte bara med någon annans narrativ eller bunt med etiketter, utan stå bara för de etiketter som du faktiskt aktivt skriver under på. Då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Syding.
Och jag som är Sundström.
Och det produceras av tradevenue.se och klipps av Johan Olsson.